Då testar vi igen och jag ska inte göra samma misstag nu. Jag gjorde just en sån här, hallå, hej, välkomna, en sån. Och så skulle jag bara kolla ljudet, att det inte var brus och så hörde jag mig själv. Och jag bara skrek rakt ut. Stoppa in fingrarna och så här, la 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 la. Ja, men ja, det är så. Ofta så kan jag lyssna igenom podden och så och inte liksom bli helt galen av själväckel. Men den här gången så kom den här rösten, Kalle Schulmans röst, under huden på mig på ett sätt som, ja, men du vet, alltså ni vet hur det är med så som man låter och så, eller så som andra uppfattar den. Det är ju så. Allt ifrån de här pyttesmå grejerna som man har för sig, som man liksom ser igenom eftersom det är man själv som säger om att man vill låta på ett visst sätt och säga vissa ord och så. Och sen också rösten i sig. Den här inställsamheten, den här de här små skratten. Det är avskyvärt. Och i mitt fall då alla så här det är någon tics det där. Mitt förbannade men ni vet ju allt sånt här, för ni är ju likadana själva. Alla har ju det här. Det är inte bara jag. För vi är ju inte gjorda för att höra oss själva. Vi är ju inte det. Vi gör ju sällan det. Om man då inte har en podd och behöver liksom dra igenom skiten. Men speglar oss. Det gör vi. Väldigt, väldigt mycket. Otroligt mycket. Och där är det ju ändå omvänt. Eller hur? Med speglar. Ja, det är någonting där. Alltså hur alla människor på något så här mirakulöst sätt så har de vant sig vid sina utseenden. Liksom steg för steg. Och man åldras och man accepterar. Och det är inga konstigheter om man tittar i spegeln. För det är en sak när man står där framför spegeln då. För där är man ju van. Och där gör man också massa saker omedvetet. Som man kanske inte liksom tänker på. Alltså man vill se ut på ett visst sätt. Man gör liksom en snabb supermakeup med bara små tricks. Alltså vi har ju då såklart den här spegelminen. Det är ju, då tar man i. Alltså man ska säga. Folk håller på med så här. Suger upp någonting under hakan så att det ska se ut som att man har större typ käklinje. Och så vinklar man upp sin snygg sida också. För man har ju en snygg och en ful sida. Ja, det har vi alla. Väl, hoppas jag. Men det har vi ju. Vi har ju en snygg och ful vinkel. Sen vissa överanvänder den där vinkeln. Så man går in på någons feed på Instagram. Så ser man. Alla är så här. Höger panna är alltid först. De tänker inte på att man kan få en knäpp bild av att se alltihopa samtidigt. Nej, men det är ändå så. Det är generande alltihopa, allt sånt där. Och det är ändå generande också att vi står där framför spegeln och vi gillar ändå liksom vad vi ser på något sätt. Och det måste vi ju. För annars så går det ju inte. Alltså för att kunna stå ut så måste man ändå acceptera det. Och de här spegelminerna är ju starka saker. Men sen finns det ju också, när man tänker på det, när man står framför spegeln, undantag också. Alltså när jag är på en stökig middag så brukar jag då, när man går på toa och så brukar jag ändå pejla av mig själv i spegeln för att se vad jag är i för status, vilken form jag är i, hur mycket jag har kvar, hur kul är det här. Då kollar jag mig själv i spegeln och så vet jag att när jag börjar så här, skjuta lite sköna skott med handpistolen, då vet man att då, nu är det bra, det här är en bra plats, det här. Här ska vi vara kvar. Och går man vidare efter det. Ett steg till i liksom, fylla. Då brukar jag alltid se mig själv i spegeln. Och så skrattar jag och skakar på huvudet. Och då vet man så här. Nej. Kalle Schulman. Lille gubbe. Nu har du gjort det igen. Och jag ser min blick med ögonen som blir lite liksom vångstyriga. Och man försöker hitta fokuspunkten. Man vet inte, man har svårt att räkna för det är ändå en meter till spegeln och en meter tillbaka. Är det långt bort? Eller fan, är det jag där? Är det där jag? Där? Eller vem av dem är det som är jag? Det blir rörigt där. Men då är man ju också, då är man ju, då har man ju supet apa. Då är man ju ett djur ändå. Och det ska man inte vara så ofta. Alltså det är det läget man också är. När man då också kissar då. Så börjar man luta pannan mot väggen liksom, bakom toaletten. För att, ja, för att liksom, kunna stå. Det är inte vackert. Och tänker mer framför spegeln. Ja, också en sak till när man då fejkar framför spegeln är ju... Alltså när man då inte ser spegeln som sann och... Vad ska man säga? När inte spegelns roll är att vara sann och uppriktig utan någonting annat. Det är när det är bara för att se bara. Alltså som när tjejer hinkar sig. När de tar typ mascara någonting. Och så av någon anledning när de tar det så öppnar de munnen och spänner den. Och så tittar de så här... ser jätteskadat ut länge. Men de ser ju inte sig själva, de tittar ju bara på sina ögonfransar, de ser ju inte hur galna de ser ut. De står och med liksom en öppen spänd mun. Ja, det är kul. Det vet jag också att ni tjejer som lyssnar, ni kommer aldrig kunna tänka på någonting annat. Från och med nu så kommer ni tvångsmässigt titta på er själva också när ni sätter mascara och behöva stänga munnen. Och så blir det inte lika bra mascara. Killar har också motsvarande grej. Såklart. När man rakar sig. Alltså man, när killar ska raka sig. Just under näsan. Alltså de här små små håren som ligger. Ja, just under näsan. Då behöver man liksom spänna läppen. Över framtänderna och neråt. Man ska liksom, man måste bli schimpans. För att nå fram. Liksom, för att den här huden där ska kommas åt ordentligt av rakhyveln.
Mm.
Jättelång överläpp. Jag hade det som idé en gång till Gillette att man skulle, jag jobbade med reklam ju, och så jobbade jag med Gillette lite grann också, att man skulle göra en grej på det, att vi skulle ta bilder på så här snygga Gillette-modeller när de gör sina rakface, alltså som då alla gör, så tar vi bilder på när snyggon också gör det
och så när de spänner den
schimpansläppen och så redigerar vi bort rakhyveln. Det tyckte jag skulle vara kul. Men det ville de inte. De fattade väl inte riktigt grejen med det. Jag fattar inte riktigt heller grejen nu med det. Jag fattar inte hur det skulle sälja fler rakhyvlar. Kanske. Skit i det. Jo, det som har slagit mig då nu med full kraft och speglar. Där fick jag till det. Vilket svung. Så här. Det är ett enormt bedrägeri som har pågått i, det är ju då flera tusen år, som har gjort att det mer eller mindre har förändrat hela vår, alltså hela artens självbild. Hela människoartens självbild. Eller hur? Alltså vi har ju lurat oss själva, alltså hela våra liv såklart, men också hela mänsklighetens liv. För vi ser ju inte ut så som vi gör i spegeln. Jag var på Rish igår var det, för att Penny fyllde 13 och så var Emelina där med sina barn. Och så gick hon iväg några meter och tog en bild på oss allihopa. Och så skickade hon den sen. Och då fick jag just den här känslan som när jag hörde min egen röst nyss. Liksom, att jag bara, fy fan, det där är inte kul alltså. Alltså... insikten om att andra människor ser en så där. Det här är deras bild. Man frågar sig, men för fan, vilken jävla bild. De har, vadå? Men vadå, ser du mig så där? Är det deppig grej. Jag vill klösa huden av hela ansiktet. För att jag ser inte ut så. Eller? Nej, så gick jag till toaletten. Nu var det ingen fylla på gången så jag skulle inte kolla någon sån status. Jag ville bara kolla, ser jag ut så där? Som på den där bilden. Nej, såg jag. Jag ser inte alls ut sådär. Och det var ju skönt. Och så fattade jag då. Där och då. Som en rätt så här korkad person fattar. När man säger, aha. När allting, när någonting stort faller på plats. Att, jo, jag ser visst ut sådär på den där bilden. Som på den som hon tog. Det är spegelbilden jag tittar på nu. Det är den som är falsk. För den är ju spegelvänd. Jag ser ju inte mig själv. Jag ser mig själv inverterad, konverterad, perverterad, någonting. Alltså, Tänk på dig själva. Kolla på er. Eller gör så här. Ta er kille eller tjej. Och dra, låtsas att ni är en frisör som ska kolla deras hår. Vad de vill ha för frisyr. Vad ska jag ha? Då ser ni er själva. Ni ser normala ut. Och ni ser er partner. Ser inte normal ut. Ser knäpp ut. Ser, det är någonting fel. Det är något som är annorlunda. Det är skevt. Men för dem är det normalt. Och de tittar på er. Tycker ni ser lite knäppa ut. Eller hur? Är inte det helt sjukt? Alltså det här är en sån... Är det bara jag hittills som har tänkt på det här? Alltså, tänker jag då, ja, men det finns ju ändå massa bilder av en som man ändå tycker är okej. Som har tagits någon gång. Det händer ju faktiskt. Och så tänker jag, men vilka bilder är det då? För tänker jag på det så slår det mig då att varje gång som jag har blivit ombedd att välja någon bild, när någon tar då en serie liksom, bilder, och så väljer jag just den bilden där jag ser minst ut som mig själv. Och liksom, det är alltid så. Där ser jag bäst ut. Så jag tänkte själv att fan vad sorglig jag är. Att jag tar den bilden där jag är minst lik mig själv. Enligt dem då. För de tycker då att det ser inte ut... Nej, vänta nu. Hur blir det nu? Varför är det sorgligt? Jo, jag tar en bild. För att den bilden är... Ja, jag fattar. Alltså jag väljer i alla fall den bilden som kanske inte ser ut som mig, men den liknar min spegelbild av mig själv. Alltså så som jag tror att jag ser ut. Alltså min spegelversion. Den bilden tar jag och den tycker de inte är lik mig. Nu fick jag ihop det. Så jag tänker att speglar är nog bara skit. Det är skit med det. Man ska inte ha det kanske. Jag kan ju förstå dem som skulle säga att det är otur med speglar, att det är något... Att det är satans påfund och sådär. För det skulle det mycket väl kunna vara. En uppfinning som har rört till det för oss människor i evighet. På något sätt. Alltså, ja, i så fall då, man skulle kunna utveckla då en spegelspegel då. En sån spegel som ger rätt bild. Alltså som dubbelspeglar redan från början. Alltså den som ger en bild av det. Så här ser andra dig nu, Kalle Schulman. Så du vet. Det här är inte som du ser dig själv. Så här ser du ut för andra. Och så tänker jag också då. När man går på stan och så. Eller man tar selfies. Då borde man också ha någon sorts. Alltid någon text på tröjan kanske. Som är spegelvänt från början. Förstår ni? För när man då speglar den rätt. Bilden vänder på den då. Så då ser man då vad andra ser. Eller hur? Alltså då. Då ser man. Hur man. Ser ut. Ja, så blir det. Nej, det känns annars som att man har gått runt nu hela tiden ovetande. Som en sån här, nej men ett miffo. Som bara har gått runt och haft en bild av att saker är, och så är det inte alls så. Allt som har skett på fel premisser på något sätt. Ja, det där föll på plats för mig. Kan jag säga. Jag skulle vilja tacka Apré. Det är nikotinpåsar ju som är för... Ja men så här, fan, jag tänkte, ska jag försöka förklara vad det är liksom? Nej, det är lika bra att jag berättar liksom, historien bakom. Så som jag fick det förklarat för mig. För Jakob på Apré, som jag berättade om förra veckan. Snygg, väldigt snygg, Audrey. Käk, ben och allt sånt där. Lite halvlångt hår som alltid är som att det är nytvättat. Det är lite, alltid lite wet look. Doftar lite kokos. Eller vanilj, eller både och. Lite mysk. Od. Musk. Ja, det är något med honom som är magnetiskt i alla fall. Men skit i det. Han ropade in mig på sitt rum. På kontoret. Och jag... jag vet inte, jag blir alltid märkligt generad av Jakob. Han var... Och han sa det, sätt dig Kalle, så. Och så klappade han så här på platsen bredvid sig på sin soffa. Le Corbusier soffa, för övrigt. En klassiker. Inte så billig, vad jag vet. Och så vände han sig mot en sån här vägghängd, sån här bandspelare de har ibland på vissa designerhem. Och så höjde han volymen där inne i rummet. Och det var Chet Baker. Och samtidigt som man höjde så vände han sig mot mig och frågade om jag visste vad apré betyder. Och jag bara, ja, sa jag. Eller, alltså, är det? Det betyder efter. Eller hur? På franska, va? Och han sa att, inte riktigt så enkelt. Och jag bara, jag försökte säga någonting för att liksom, ursäkta mig för att säga rätt. Men då hyschade mig. Och han satte sitt pekfinger över mina läppar. Och så kände jag på det fingret att det doftade av dyr tvål. Aesop-tvål var det. Och så lutade han sig tillbaka i soffan som att han liksom satte sig i ett badkar och myste till det. Och så sa han, alltså man kan såklart säga efter, som du mycket riktigt sa, Kalle. Det är ju det lätta. Efter mat, efter träning, efter vin, efter, ja, tänkte jag då. Men så fortsatte han att säga att jag vill också väva in en högre mening, sa han. Och så han sa, jag tänker att vad kommer liksom efter hysteriska doser med hologram som skriker på en i affären? Ja, apré. Med tidlöst vattenstämplad matt textur i utsökta färger. Han smakade på orden, Jakob, när han sa allt det här. Vad kommer efter, fortsatte han. Vad kommer efter namn som mest för tankarna till något hysteriskt barnprogram för småpojkar? Ice Blaster, Zoom Galaxy, Even Steven, fuck you. Jo, då kommer apré med lemon curd. Lemon curd. Det behöver inte vara svårare än så, Kalle. Och förstår du det här? Vi skriker inte. Det är ingen livsstil vi säljer med apré. För livsstil, det har våra användare redan. Nu kan du gå. Och så gick jag. Och nu sitter jag i bilen på Hjorthagen idag. För att min pojke spelar fotboll uppe på planen. Och jag kör ner några meter och spelar in under motorvägen. Under en jävla kulvert. Och då säger jag det. Tack apré. Som finns hos alla 7-Eleven och Pressbyrån. Och på apres.se. Där man får 5 dosor för 149 kronor. Tack! Nikotin är mycket beroendeframkallande och bara för oss över 25. Där var det sagt med tydlighet. Det hände en grej hemma som ni kanske kan relatera till. Jo, det kan ni nog. Det kan ni nog. Minns ni den? Göran Persson och Carl Bildt pratade om vem som har sett mest av världen. Och Carl Bildt sa ju någonting. Jag har sett hur mycket... Det kan jag nog. Jag har sett mer än du. Skit i det.
Jag tror att jag arbetar mera med människor som har varit i svåra situationen vad du har. Det har jag nog. Jag tror inte riktigt att du vet djupet av det elände som kan drabbas.
Det hände en grej. Jag har en lampa i mitt fönster i sovrummet. En sån här stor lampa som man har på Östermalm. En stor jättefot i grönt porslin och så en stor lampskärm ovanpå. Och mitt fönster har ingen sån här spärr. Den har gått av på något sätt. Så att när jag öppnar fönstret så har det hänt att det har blåst till lite grann så att det öppnas fönstret. Och då har då den här lampan åkt ner på golvet. Det har hänt flera gånger. Den har hållit varje gång, märkligt nog. Men så hände det då igår igen. Jag var inte hemma och Tom Allan ringde mig och berättade vad som hade hänt, att det brakade till och han var lite orolig och sa oj pappa, det här var inte bra. Jag var oj jag är uppe så man kan bli rör. Oj helt normalt så här. Om det blåser så åker lampan i backen bara. Det är helt naturligt, Tom Allan. Nej, men jag sa till honom att det var ingen fara. Backa ur därifrån så ska jag fixa den när jag kommer hem. Låt lampan ligga där. Och så när jag sen kom hem. Så. Alltså då. Lampfoten som är så stor. Och liksom känns bräcklig ändå i porslin. Som en mingvas. Den var hel. Men lampskärmen, som är en sån här, jag vet, en sån här stålvajrar som är klädda med typ canvas. Och spända och limmade och fixade. Den var inte bara trasig, den här lampskärmen, som fortfarande satt fast på lampan. Den var liksom demolerad. Den såg ut som Hanjes barns bil som åkte på en liten israelisk stålkuk i övertaket. Alltså den var helt mosad. Jag fattar ingenting. Alltså den var förstörd på ett sätt som ett fall kan inte orsaka det. För att det är sånt där stål som är, nej men det är som i galgen, vet, som man får från kentvätten så där. Det är typ sån här stål som typ minns så här, det kommer tillbaka på något jävla sätt, så här, drygt stål. Och den här lampskärmen då var helt intryckt. Och så frågade jag Tom Allan, du, vad är det som har hänt? Och han sa, vadå, ingenting. Ja, men du med lampan. Och han bara, ja men jag sa ju det, den ramlade ju ner när, från fönstret. Och så tittade jag på honom sådär, lite sådär. Jag väntade ut honom för att han skulle utveckla. Och han förstod det på något sätt. Han sa det med eftertryck att jag har inte gjort något. Och så förklarade jag att, men Tomana, det kan inte bli så här av det här fallet. Det är omöjligt. Alltså, det kan ju då hända möjligen att man, den har ramlat ner på golvet. Och så att man kanske har råkat ramla över den. Eller att man kanske har råkat trampa till på skärmen. För att kanske se vad som hände. Eller så kanske bara man är lite olycka. Och allt sånt där. Det är okej. Okay om man bara säger förlåt. Men han framhärdade. Jag lovar. Jag har inte gjort någonting. Och så sa jag då att jag måste ju såklart tro på dig. Det måste jag. Jag kan inte vara en pappa som inte tror på sitt barn. Men, sa jag, Tom Allan, det går alltid att lura mig. Jag ska inte säga lättlurad, men jo, för dig är det. Du kan ljuga för mig. Om du säger i sten att någonting är på ett visst sätt, då kommer jag tro på dig. Och ja, jobbigt det där. Och han sa, ja, okej. Och så, och det är ändå, kan bli jobbigt för den som kanske har ljugit. Att den personen kanske har ont i magen under tiden. Istället för att erkänna och säga förlåt. För då kommer jag, liksom, då är det helt lugnt. Då kommer jag inte vara det minsta irriterad. Men han fortsatte liksom förneka. Och jag fortsatte också. Alltså det finns ingenting på hela jorden, Tom Allan, som jag inte skulle förlåta om det gäller dig. Jag skulle förlåta allt. Och han fortsatte. Och jag sa, även om det är med flit. Och han sa, okej, men det var inte jag. Och så stod jag kvar där och han gick iväg. Och det som dröjde sig kvar var liksom, jag har en känsla av att jag är hellre ändå, hellre lurad än cynisk. Och jag betraktade ändå mig själv, vad jag hade pratat med honom om, att jag hade fått prata om det här med förlåtelse hela tiden, att jag förlåter dig då. Och det här ordet förlåt är ju verkligen ett ord som har oförtjänt gott rykte. Alltså, hur har det ordet klarat sig så länge egentligen? Alltså, jag använder det själv oavbrutet. För att man har lärt sig från början att det är något fint med ordet förlåt. Att säga förlåt om man har gjort fel, det är fint det. Alltså, och till och med om man inte har gjort något fel, så säg förlåt bara, så blir det bra. Jag skulle vilja påstå att ordet förlåt ställer till med mer skada än nytta. Nej, inte bara det. Ordet förlåt är skadligt i mycket högre grad. Ordet förlåt är skit. För att det har liksom vänt på alltihop. Det har vänt på hela logiken i när någon gör ett fel och någon är utsatt för det här felet. Det har vänt på allt. Eller hur? Alltså folk säger nu förlåt. Och det enda syftet är att allting ska bli som förut för dem. Att de själva ska må bra och att ingen ska vara arg på dem. De säger inte förlåt för personens skull. Någonsin. Det handlar ju inte om det. Alltså det handlar inte ett dugg om att någon verkligen ska förlåta det som har hänt. Som att det alltid funkar. Att man säger förlåt. Utan man vill inte ens förklara vad som hände. Det var okej. Okay. Allt blir liksom upp till den utsatta då. Att säga nej men det är okej. Okay. Och så är saken då ur världen. Så alltså, det är hela dramaturgin. Ett fel, förlåt, okej. Vem har skadan kvar? Ja, vem mår blir liksom förlåten. Jag hoppas att ni fattar vad jag menar här. Också att det är samma ord som används då för minsta lilla petitess. Så ser man samma ord som efter en otrohet. Eller hur? Alltså ett jättesvek, förlåt. Och jag spillde lite kaffe på din mammas klänning. När jag träffade henne igår kväll. Ja, men då var jag bara, förlåt. Allt blir upp till den utsatta. Och den som säger förlåt, och då är det noll. Och är någon då inte happy camper efter det, då är det så här, men jag sa ju förlåt. Vad fan är det mer i din jävla långsinta jävel? Ja, du sa ett ord. Alltså det är som att, alltså det är bara som en charad. Alltså förlåt. Alltså det är som att visa upp det Uno-kortet där allting bara vänder ordningen. Då är det så. Det är så vi har sagt att det är. Jag sa förlåt. Tack och hej. Och så har jag tänkt på vidare då. Om förlåt överhuvudtaget har en plats i världen alls. Ja, jag tycker det kan få vara kvar. Men bara för bagateller. Alltså saker som inte var med flit. Som typ spela kaffe på någons mamma när man var hemma hos henne dagen innan. Eller kvällen då innan var det ju. Ja, det var ju kväll som blev natt. Och som blev tidig morgon innan man gick därifrån. Med alltså ett riktigt förlåt. Det måste också erkänna den utsattas känslor, eller hur? Och då behövs inte längre ordet. Alltså om det är någonting som har hänt. Då handlar det bara om att få den som är utsatt att förlika sig. Inte för sin egen skull. För dåligt samvete ska man ju fan med ha ändå. Om man har gjort något stort fel mot någon. Det ska inte något förlåt hjälpa med. Men däremot att förlåta. Det är ju någonting annat. Det är någonting ädelt och fint i det. Alltså det kan man göra också utan att någon ens säger förlåt. Eller hur? Alltså som något gammalt ex. Man kan ju nu efterhand då förlåta det där. Hon vet inte ens om det. Liksom. Men det är så här, man förlikar sig med det. Och det är fine och det är lugnt. Och det finns ingenting kvar. Det är en otroligt härlig känsla. För den är så äkta. Och det är vackert. Att förlåta. Och tungt och jobbigt. Jag tänkte på det när någon frågade mig om just det med mamma, papperiet, drickeriet i min uppväxt, lalala. Nej, men de frågade mig om jag skulle ha någon ursäkt av liksom mamma. Man stöter ofta på sådana som är ute efter liksom, jagar ursäkter för saker. Alltså som känner sig förrättade och som skulle må bättre, tror de, av att någon säger förlåt. Och kanske att de skulle må bättre av att någon förnedrar sig. Jag vet inte vad det är där. Att de vill liksom straffa någon kanske. Och jag behöver absolut inte någon ursäkt från någon. Liksom. Eller alltså, jag kan ju ta emot det om de vill säga det. Om mamma skulle kravla ur sin kista och komma på jorden. Förlåt, Kalle. Då skulle jag ju säga, men det är absolut, det är lugnt. Och det skulle jag göra för hennes skull. Inte för min egen skull. Alltså jag skulle låta henne känna att det var lugnt. Om det får det må bättre så kan du kliva ner i kistan igen. Och hon bara, okej, tack. Här lägger vi kistan. Så det handlar inte i alla fall om att jag vill ha ursäkt för min skull. Alltså det är som att jag tänkte på det som att jag skulle ligga, jag har nyss blivit påkörd av min mamma, jag ligger i diket och hon vevar ner rutan och skriker och förlåt. Nej, då levde hon ju, hon kan inte köra bil. Jag skulle inte få ihop, jag skulle inte kunna trycka ner kopplingen med de där knoterna. Nej, hon skulle ropa då förlåt, och då skulle jag säga absolut. Men du får gärna hjälpa mig upp nu. Jag tror jag har brutit något. Man behöver kanske inte bara ord. Man behöver handlingar. Det är väl det vi kommer till. Sen är det väl någonting grundläggande artigt. Med att ursäkta sig. Alltså. Ja, men det är fint på något sätt. Att man spelar ett civiliserat spel. För att det är trevligare att leva då. Finare, härligare att finnas till. Att man, när man har artigheter för sig. Liksom. Jag tycker det är viktigt att vara artig. Alltså jag anstränger mig och ligger på mina barn om att vara artiga, var de än är någonstans. Och den värmen jag får i mitt bröst när någon annan då förälder hör av sig och säger att de är så artiga. De tackar ordentligt och så. Jag älskar det. Det är det finaste jag kan tänka mig. Även om det är bara ludd egentligen. Och jag gillar också de här små onödiga artigheterna. Alltså de älskar jag nästan mest. Alltså det lilla, de artiga små extra orden. De är inte ens behöva vara artiga. Det kan också vara att man vill ge massor av skit till någon. Man lindar in liksom tung kritik i fina ord. För om man då är lyhörd, då förstår man ju ändå liksom en tung kritik utan att de behöver använda könsord för att poletten ska trilla ner. Eller hur? Sen funkar inte alla så. Och det gör att det ibland gör ont. Att ibland så att bara gå runt och uppskatta artigheter. Att vara en sån person. Så stöter man på någon som inte är det. Då det är inte trevligt då. Alltså när man stöter på sådana människor som säger att jag uppskattar rakhet. Det gör jag. Tydlig kommunikation, raka rör, inga jidder, vi bara snackar rakt på bara. Alltså de är ju oftast inte särskilt liksom, kulturellt bevandrade, om man uttrycker det så. Ofta har de, det är fult att prata om, men ofta har de klasskomplex som de känner att de måste kompensera för att skapa balans. Jag uppskattar rak kommunikation. Om du tycker att jag är en jävla idiot, då säger du det. För jag kommer säga det till dig, det lovar jag. Jag blir helt kall i hela kroppen av sån här skit. Såna människor. Jag har alltid haft så svårt för det här. Alltså både att prata så där rakt till någon och att bli tilltalad så. För det är så bonnigt. Och så är det någon sorts falsk tolkning på av vad uppriktighet är. Det är inte uppriktighet. Det har hänt liksom, nej men det har hänt människor som jag har levt väldigt nära liksom, att de har tjatat om det här med vikten av uppriktighet. Och det är liksom, nej men de har fått mig att känna mig så fånig och känslig och larvig och töntig och pimpinett när jag tar illa upp för så här trista tydligheter, fast jag är inte det. Alltså ja, men säg att den är ful om du tycker det. Säg att den är ful då. För jag vill veta det. Det är viktigt för mig att det lindar inte in saker. Säger hon en jävla klänning som man ska tycka till om. Nej, jag kommer inte säga det. Någonsin. Jag vill inte vara så. Jag är ingen sån person. Alltså man kan säga precis allt man vill på andra sätt än att säga att den är ful. Alltså man kan ju vara elegant i så fall. Alltså som när någon tar del av någonting med försiktig oro. Fast det är så här, vad i helvete det är ju det. Eller hur? Jag älskar sånt. Jag förhåller mig aningen skeptisk till Iran. Fredrik Söderholm, nej men han har en spänstig personlighet och ovanliga åsikter och ett oturligt intellekt och kanske en mindre passande personlighet. Eller något sånt. Jag nämnde någonting förra veckan om honom då. Det var lite snack om honom. Och han, nu är han så arg och roligt. Men det är ingen, jag håller inte på med någon beef. För han är ingen motståndare till mig. Det är bara att han blir en förkroppsligande. Han blir ett förkroppsligande av en, liksom, en typ av människa. Alltså vi pratade om Facebook och ja, vad ska vi säga? Alltså den kategorin av människor som hänger runt där och har det då som sin nyhetskälla. Jag går in ibland på Facebook, kanske någon gång i månaden för att kolla temperaturen på Sverige. Kolla oljan, för upp ett finger i rumpan och känner hur mår vi? Hur mår det? Och det är intressant för att det är ändå faktiskt det Sverige som räknas, eller vad ska man säga, det är det Sverige som inte räknas men som egentligen har störst vikt på många sätt. Jag var i Louisville en gång i Kentucky och testade bourbonsorter. Det var inte dumt. Men Louisville i stort var ju inte... Nej, men då förstår man alltså ganska mycket av amerikansk dumhet på något sätt. Man ska liksom inte glömma att den stora massan av människor, de bor i såna här orter. Alltså de bor där, ja, i sånt som vi andra kallar, där, i USA kallas det för flyover states. Alltså det är stater man bara flyger över. Det är inget man någonsin skulle sätta foten i. Och därför så kan man egentligen inte liksom heller bli arg eller nedslagen av att det som pågår på Facebook. Nej, men det är Sverige. Det går inte att bli arg på det. Man kan bara konstatera det. Alltså, vill man då också bli stor i Sverige, då måste man förstå strömningarna och liksom samtalstonen på Facebook. Men det finns ju andra, man kan ha andra mål i livet än att bli stor. Man kan alltså mål också bara förstå människor och strömningar. Ja, men som till exempel Fredrik Söderholm, liksom, utan att gå in på sakfrågan i sig då, att han då tycker att Irans attack mot Israel var väl förtjänt på något sätt. Jag fattar aldrig riktigt hur, för att Netanyahu då är vit, att han är en förtryckare på något sätt. Det var något sånt där. Och så tänker jag på honom att han är kanske inte liksom den mest betydande personen i den här kategorin. Han är kanske inte heller mest framstående och så, men han är det mest typiska. Det är han. För jag tror inte att det är ondska eller någonting sånt. Jag tror bara att han inte riktigt vet själv. Så egentligen då att bli arg på honom, det är som att bli arg på en höna. För att den kliver i matskålen. Hur ska hönan veta att det där är rörig sak att göra? Det var inte så renligt och fräscht. Alltså när hönan vet ju inte rätt och fel. Den gör som den gör. Alltså den är en fågel. Och Fredrik är Fredrik. Och Facebook-kulturen funkar så. Det handlar ju såklart om de här sociala nätverkens sätt att ringa in personer. Och ge dem mer av det de verkar vilja ha. Och då i Fredriks fall så då blir det alltså, judehat. Det verkar han vilja ha. Då ge honom mer så att han då blir så att det rullar på, så att han inte känner sig hungrig. Så artikel för artikel och vänförslag för vänförslag och steg för steg liksom, tills radikaliseringen är fulländad och Fredrik Söderholm är då så fylld av hat att han ja. Men det är heller inte hans fel. För han är en fågel. Han vet inte. Och nu har jag idag, alltså jag vet inte, det kanske är gammal skåpmat för er. Men jag har inte riktigt fattat vidden av problemet med TikTok. Jag har inte riktigt insett det. Det är skadligt på samma sätt som Instagram och Facebook och Snap och all den här skiten. Att det är skadligt i sitt liksom sätt att användarna bara vill ha mer och att de scrollar och dopaminnivåer hit och dit och så. Och så har jag då hört också om de här protesterna från vissa håll att Kina får tillgång till användardata. Jag har aldrig fattat värdet av det. Men nu har jag förstått det stora i det. jag vet, jag känner mig så jävla dum och naiv. Fan vad naiv du är, Kalle. Fan att du inte fattar det. Jävla fan vad naiv du är. Och så någon som säger så här: följ pengarna om du vill veta vem som är skor. Följ pengarna bara. Nej, det handlar inte om pengar heller. TikTok är ju kinesiskt, det vet ju alla. Och så är det då, ja men det har du livat i USA också bland annat då, att man vill förbjuda TikTok. Och det har vi väl kanske inte riktigt så här fattat i Europa ännu, vad anledningen är. Alltså att det är någonting med en ondskefull regim och sådär. Men problemet, alltså det verkliga problemet, det hotande och akuta problemet, det handlar inte om data utan om att TikTok, visste ni det här? TikTok är en helt annan upplevelse för kineser än för oss. Alltså vi blir matade med alltså, mer och mer fördummande. Jag låter som en gubbe, jag vet. Men alltså, vi blir utsatta för demoraliserande och fördummande innehåll. Som liksom som förstör oss. Alltså idiotiska utmaningar och den här algoritmen liksom, den bara matar på med mer och mer liksom anti-intellektuellt pissinnehåll som är liksom destruktivt. Och det dummaste vinner och belönas. Medan i deras version, den kinesiska versionen av TikTok, då funkar det åt andra hållet. Alltså algoritmen där, den belönar då liksom studier och ambition och flitighet och mål och det är alltså två helt olika motorer bakom som gör att i USA så är då drömyrket för TikTok-användaren är influencer. I Kina, astronaut. Så har de gjort det. Tänk det på lite sikt vad det kommer förstöra alltså hela västvärlden eller vilka enorma försprång de kommer få. Eller hur? Alltså sen har de också stoppat in, förutom då innehållsmässigt, att de blir liksom triggade på ett bra sätt. Så de har också satt in då tidsgränser. Man får inte kolla efter 22 om man är 14 år. Man får kolla ett visst antal, 40 minuter per dag var det. Och de har dessutom satt in den för att förhindra den här dopaminknarkandet som vi har en hel, alltså det här är ju en epidemi här av dopaminknarkande. För att förhindra det så har de satt in fördröjningsmekanismer. Så att klippen kommer inte sådär nytt, nytt, nytt. Utan man har fördröjningar för 5 sekunder. Och alltså, och vi bara för skärmtid. Ja, jo, men det kanske är fan större problem än så. Det här är alltså ett direkt vapen av Kina mot oss. De ger oss heroin och äter själva spenat, var någon klok som sa. I 60 Minutes som gjorde en grej på det här. Och jag vet att jag kanske låter så alarmistisk om en massa saker. Men det här är ju någonting. Så nu har jag infört hemma. Med tack till Sara Wimmerkrans och Jon Wimmerkrans. En gräns. Det har jag tjatat om. Alltså att de har noll skärmtid, mina barn. Men en dag i veckan så har de 3 timmar. Då får de bara mula i sig all skit de vill. Men nu har TikTok rykt också från den där lilla tidsperioden. Och det är ju besvärligt för dem då. För att de blir ensamma i skolan utan TikTok. De blir utanför. Och då tänker jag att vi borde stötta mina barn och hjälpas åt. Nej, vi kan stötta alla våra barn att starta en våg av att ta bort skiten helt. Ta bort skiten innan politikerna liksom förmår införa en utredning och underlag. Och, alltså det kommer ju ta flera år för dem. Det är helt sinnessjukt egentligen. Alltså att de inte bara begränsar det här fort. Alltså, ett barn får absolut inte köpa en trisslott. Men de får absolut injicera lite innehållsgift från Kina. Hur mycket de vill. Jag tror verkligen att ett land som Sverige, jag tror att Sverige måste, ja jag vet, fan jag låter som att jag håller på att starta ett parti. Men vi måste vara ett land som vågar ta flera liksom, jobbiga beslut för för landets bästa. Vi måste våga vara liksom radikala så att saker händer. Alltså vi visar ändå det i pandemin att alla medborgare är villiga att göra enorma uppoffringar för, liksom, för allas bästa. Men det gäller bara vissa saker. Det är intressant det där. Man måste på något sätt alltid ha tillåtelse av vänstermänniskorna. Alltså då menar jag inte politiker utan vänstermänniskorna. Alltså de här, ja, men den här osynliga gruppen. Som bara är där och godkänner saker. För om de inte håller med om någonting. Då blir det fel. Alltså då är det fel. Då säger de, nej, vi håller inte med, det är fel. Nej, okej. Okay. Ni håller inte med, ni tycker att det är fel. Nej, det är fel enligt dem. Och då sätter de demokratin ur spel. Liksom. Och det protesteras. När de inte får då stöd i riksdagen. När demokratin inte fungerar för dem. Då hittar de på andra sätt. Då sätter de sig på motorvägar eller klänger sig fast i räcken utanför riksdagen. Eller så tar de sig in i plenisalen och skriker om blod på politikernas händer. Och så blir de bortförda. Och så går de direkt och tågar till en ambassad där de bränner gamla testamentet och kastar in en handgranat. Och en 39-åring blir skjuten i huvudet framför sin son. När han säger till ett gäng. Och vem skulle nu drömma om att säga till nu? Och varför kan vi inte bara sätta in militärpolis? Nej, det gör vi inte. Nej, varför inte? Nej, för att vad? Nej, så går det inte till. Nej, men det kanske måste gå till så nu. Ja, nej, då får vi dra igenom, då får vi starta en utredning. Nej, vi gör det nu. Nej, alltså det är sån här, den där oviljan att, jag vet också, jag fattar att det är så här att jag låter som ett barn. Men ibland så kan saker faktiskt vara lika lätta som de låter. Sätt in militärpolis, rensa upp bland de där asen och acceptera att det finns en koppling mellan den kulturen, alltså deras brist på liksom förmåga att se allas lika värde. Det kommer ta tid, det kommer ta generationer att fixa det. Det är ju så. Det är som det. Hur som helst. Sorry att jag blev lite väl allvarlig där. I de flesta fall så är det ju inte, alltså det här matandet av innehåll och lika destruktivt som TikTok. Det behöver inte alltid vara en jätteond plan. Eller det är destruktivt men på ett annat sätt då ibland. Där man serverar då en form av ja, men typ nyhetsartiklar som är då specialanpassade till människor som är, ja, men i vissa fall då, jag hittade ett roligt exempel. Det här är så här, hur ska vi lubba upp den här personen då? De vill bli, jag märker att hon vill bli känslomässigt påverkad. Hon vill ha lite, låtsas som att det är en nyhetsartikel. Jag vet inte om du känner till det här. Newsner. Man ser ibland att det dyker upp artiklar från Newsner i Facebook-flödet. Och det ser liksom ut som det är artiklar. Och det låter som att Newsner är ändå en tidning. För man ser, det är så här, det är någon som har skrivit det här. Och ja, då nej, men det var, när man läser då den här artikeln så ser man hur jävla efterblivet det har blivit. Och ju mer efterblivet det är desto fler klickar. Och då bara drar det iväg. Att det lönar sig i väst. Vi har tagit vi har alltså sett TikTok och inspirerats av det. Vi har tagit del av vapnet mot oss och gjort det ännu bättre för att gå under ännu snabbare kanske. Men jag måste då läsa den här artikeln från Newsner. För då står det så här. Det står så här. Det främlingen gör får tårarna att fara ner för mina kinder. Det är kul med mina kinder. För det står ingen så här vem kinder. Det är någon då. Det står Newsner men det står inte någon journalist eller så. Men det är ändå en, ja. Och så är det en bild på en gammal man, jättegammal man, som står i en mataffär med ryggen till. Man ser att det är inte en bild som hör till den här historien. Det är en bild de har köpt till bara. Man ser typ vattenstämplingen, du vet så här. Ja, och så står det en rubrik också. Äldre man råkar bajsa på sig i affären. Då går främling fram och gör något som får tårarna att rinna. Återigen så är det vems tårar, eller våra tårar, kanske jag. Och vem är man om man inte klickar på det här? Då är man ju helt knäpp. Så då klickar man och kommer in. Och så står det så här. När Lisa Lemming var i sin lokala matbutik och hon handlade så mötte hon en man som verkade vara i stort behov av hjälp. Mannen hade en plågad blick och Lisa förstod snabbt att någonting inte stod rätt till. Och hon hade rätt. Ja, så skriver Lisa då ett inlägg på sin Facebook som grundar den här artikeln. Då är det citat från hennes inlägg då. Så det är så här. Tillbringade precis 2 timmar med en äldre man. Det började med att jag bara log mot honom. Fick ögonkontakt. När jag gick förbi honom så såg han ut som att han behövde något. Jag gick tillbaka och frågade honom om jag kunde hjälpa honom. Tårarna rann i ögonen och han sa: jag har tjocktarmscancer och jag har haft en riktigt allvarlig olycka. Om jag reser mig ur den här vagnen kommer alla veta. Vad ska jag göra? Blicken av hans förlorade värdighet gav Lisa en klump i magen. Men hon vägrade låta honom skämmas. Istället så kallade hon på hjälp. Butikspersonalen var snabba. De hämtade våtservetter och nya underkläder till mannen och förde honom diskret till deras personalrum. Han grät och bad om ursäkt. Han sa att han var tvungen att skynda för hans fru var ensam hemma. När vi gick till kassan hittade vi hans matvaror i säckar och bags då, påsar då. Det var översatt då. Och på något sätt så var de betalda. Ett mystiskt sätt så var det. Det var någon som ännu ett lager av gåshud story. Han grät ännu mer, står det. Han berättade att han varit med i både Vietnam och Koreakriget och att han älskade sitt land, men fram till idag trodde han att hans land hade glömt bort honom. Vi grät och jag delade mina egna bekymmer och rädslor med honom. Han gav mig några goda råd och uppmuntrade mig att tro att mänskligheten kanske trots allt fortfarande bryr sig om varandra. Idag fick jag ett bevis på det. Tack Elmer och tack Gud för lektionen jag fick idag. Då skriver också då här i slutet någon okänd då på Newsner då eller något. Det här påminner mig om hur viktigt det är att vi tar hand om varandra. Dela gärna artikeln om du håller med. Och 10 människor lyder den uppmaningen. Fy fan! Det ska till en riktigt oturlig genstock ändå, för att läsa det här och tycka det här ska jag dela också. Så jag gör det. Jag vill inte ens gå in och klicka på vilka det var av rädsla för att det kanske är, tänk om det är någon man känner. Men 10 människor lyder då det här. Och ja, det är vad det är med det, va? Alltså, det fördummande Sverige som tar liksom räser stora steg i undergången, fy fan. Sätt in militärpolis också mot de här jävla asen som sprider sånt här när de ändå håller på. Nu ska jag ta en liten paus bara för att jag ska hämta tomannan. Och där klippte jag mig framåt i tiden. Jag kan säga att jag trickpoddade lite grann så att ni inte behövde vara med när jag körde tomannan. Nu sitter jag utanför min lägenhet men i bilen. Tom Allan har gått upp och duschat och jag tänker varma tankar om Volt. Jag är så otroligt glad att de vill möjliggöra extra, vilket de gör. För jag är ju helt själv med det här. Jag gör allt rubbet helt ensam. Och allting hänger ju då på att allt jag gör är trovärdigt. Så då sitter jag ibland då och så tänker jag så här, vilka vill jag ha samarbete med? Förstår ni? Alltså vilka bolag använder jag då på riktigt? Och vilka vill jag då lyfta och hylla? Tänk om man kunde samarbeta med dem. Ja, då är Volt ett av dem som tackar jag när jag hörde av mig. Jag vet faktiskt inte hur det går till med Volt. Men alla som jag har frågat vilket som är deras favoritleverantör av mat, de har svarat Volt. Och det här, jag säger inte bara det här. Det är knäppt. För att alla är också lika så här undrande när man frågar varför. Ja, varför tycker du det? Ja, alltså det bara funkar liksom. Alltså det är lite trevligt på något sätt. Det är något som är lite härligt med Volt. Och jag håller med. Jag har svårt att sätta fingret på det. Men det är någonting med Volt som bara funkar och är väldigt trevligt. Och nu sprider sig ju Volt över hela landet. Så jag skulle verkligen vilja säga det. Att om Volt är också i en stad. Stor chans till det. Så testa. Testa Volt en gång. Och om du gillar det. Så testa då också Volt Plus. För då får du obegränsat antal körningar. För 69 kronor i månaden. Jag tycker själv att det är det största motståndet jag har med att beställa hem mat. Det är den där avgiften som inte är så hög ändå liksom. Men det är den som stökar till det. Så med Volt Plus, flat rate, kan små pilla och beställa mest hela dagarna. Tack Volt! Och jag skulle nu också vilja passa på att prata med själv lite grann. Har vi pratat om mig? Någonting. Ni kanske undrar lite grann om mig. Vem är jag som... Nej. Men ni vet ju att jag pratar ju om oss. Nej, men det är nämligen... Jag trillade över ett gammalt klipp jag gjorde som jag tänkte, fan, det här var inte så dumt ändå. Jag gjorde reklam mycket förut. Och så fick vi in en kund som heter Regent som... Ja, det var därför jag kollade upp det. För att de gick i konkurs nyligen. Och då... tänkte jag, fan, de har jag gjort något med. Så kollade jag upp den filmen. Och det var fint ändå. För att det handlade om en elmotorcykel. Hur säljer man den? Ja, men då är det med fräsiga bilder och sånt där. Ja, det kan man ju göra ändå. Jag tänker om man kan göra en film som säger någonting om hela livet på något sätt. Och försöker få in några grundvärderingar i en äldre mans betraktelser på hur han borde ha levt sitt liv på något sätt. Förstår ni vad jag menar lite grann? Jag ville ha det här eftertänksamma och det här fan, jag skulle ha gjort mer. Och ni har chansen. Gör det. Lev. Fan. Jag tänkte att vi kanske kan spela oss ut med den. Och så får ni då slås av det briljanta i att det är faktiskt ett elmotorcykelsföretag som gynnade. Så nu är de ju borta. Men som ligger bakom. Det är fint tycker jag när man kan få in äkta budskap i kommersiella saker. Om inte annat så är det fint när bolag har en sann grund som de vilar på. Skit i det. Det är kul, ni kanske hör vem det är som pratar. Hör ni vem det är? Då kan ni skicka DM till mig så drar vi en kuslig vinnare nästa vecka. Tack för att vi fick göra det igen. Det här gör vi om. Det här är bara början. Ja, det är det. Tack. Shalom. Hej.
Det sägs att den vanligaste ången man känner när man är gammal nog att se tillbaka på sitt liv är... Ja, vad fan vet jag. Jag har levt ett långt liv. Kanske för långt. Jag är bara en gubbe nu. Ibland undrar jag vem som har klätt ut mig så här. Om jag fick göra ett bokslut så skulle jag vilja säga till alla som har chans att leva. Lev snabbare. Vänta inte på saker. Alla bara väntar och väntar. På vad? Varför? Uppskatta motvind. För det är i motvind som de största drakarna lyfter. Ta genvägarna i livet. Skär runt hörn om ingen tar skada av dig. Omge dig med vackra saker. Unna dig fåfänga och skönhet. Skratta. Framgång mäts inte saker du äger eller pengar du har. Framgång, riktig framgång, mäts i antal skratt per dag. Lär dig reglerna tidigt i livet. För det är först när man kan dem han får njuta av att bryta mot dem. Ge rebellen i dig syre. Stretcha. Var rörlig. För om man inte är mjuk, böjlig, så bryts man som en linjal när trycket ökar. Pan! Reagera inte. Agera för helvete. Släpp kartan ibland. Räds inte mörkret. Det är oftast när man famlar i mörkret som man hittar det ingen annan finner. Var nyfiken. Omfamna teknologin. Tro mig när jag säger att allt blir bättre. Hela tiden. Du har gott om tid att vara nostalgisk. Sen. Ta vara på jorden. Vi har inte lämnat den i det bästa skicket till dig. Gör inte samma misstag som vi. För det kan vara det sista misstaget av alla. Lämna så få fotspår du bara kan. Och lev. Lev.